Kära dagbok, jag tänker ofta på mina egna sorgeprocesser. Det gäller ju också min fertilitetsprocess. Fick sörja mycket för att gå från insemination till IVF och förstå och acceptera att jag varit lite ut och cyklat i mina förväntningar. Och fick också sörja mycket när jag gav upp mina egna ägg och gick över till äggdonation. Det gjorde jag genom att öppna dörren till ett gott liv utan barn. Jag säger ju alltid i podden att för att kunna fatta svåra beslut och ta sig framåt i sin fertilitetsprocess, oavsett var man står i den, så behöver man till fullo ha accepterat den livssituation som man är i just precis nu. Och för att landa i den acceptansen så behöver man sörja allt som inte blev som det var tänkt. Och det leder väldigt ofta till att jag får tillbaka: jo, jag fattar, jag behöver sörja, men hur gör man det? Hej och välkomna avsnitt 114 av podden Jag vill ha barn. Och i studion med mig idag har jag Lilian Polkamp. Hej.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Känns det bra?
Känns bra. Ja. Känns roligt att få vara med.
Ja, vad roligt. Ja. Jag är väldigt glad över att just du är här. Vi känner ju inte varandra, vi har aldrig träffats innan.
Nej.
Men jag har liksom fått tips om dig från flera olika håll.
Ja, det var roligt att höra.
Så det är därför du har hamnat här. Ska vi berätta bara för lyssnarna, vem är du?
Vem är jag?
Ja.
Jag har arbetat hela mitt yrkesliv med olika frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa, livskriser och så småningom rätt mycket fokuserat på sorg och sorgbearbetning. Och jag har arbetat tidigare som sjuksköterska i psykiatrisk vård och jag har jobbat som lärare på högskola med utbildning i det mesta inom psykiatrisk vård och palliativ vård så småningom. Och sedan mitt på 00-talet, 2006 ungefär, då började jag också jobba som psykoterapeut med enskilda möten.
Så du har din egen terapimottagning? Typ.
Just det. Ja.
Och sen har du också nyligen doktorerat?
Just det, gick forskarutbildning.
Ja, mycket spännande tycker jag. Och på vilket sätt möter du i ditt yrke barnlängtan?
Ja, sedan 10 år lite drygt så har jag haft ett samarbete med Linnékliniken i Uppsala.
Mm.
Och det var utifrån att de vill kunna erbjuda psykosocialt stöd till de personer som går på den kliniken och får fertilitetsbehandling.
Mm.
Och i och med att fertilitetsbehandling låter ju som positivt och roligt, men det kan ju också vara ganska svårt och påfrestande. Så sa de att vi vill med jämna mellanrum kunna hänvisa till någon för psykosocialt stöd för de som går hos oss och behöver det.
Mm.
Skulle du vilja samarbeta med oss? Och då tyckte jag att det lät väldigt spännande och intressant. Och jag hade som naturligtvis arbetat med förluster och livskriser och psykisk ohälsa på alla sätt, men kanske inte specifikt inriktat på samband med fertilitetsbehandling och ofrivillig barnlöshet.
Mm.
Men då fick jag börja göra det och på den vägen är det. Så nu har vi samarbetat i drygt 10 år och det finns också 2 psykologer i Uppsala som också erbjuder psykosocialt stöd. Och vi är då ett litet team som har avstämningar minst en gång per termin kring alla frågor som vi möter och också kring de här psykosociala utredningar då som är nya nu då.
För alla som behöver någon form av donation.
Precis.
Det var faktiskt så, båda de här vägarna var ju så jag fick tips om det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När du började med det här jobbet, tyckte du då att det, alltså det här med barnlängtan,
mm.
upplevde du då att det var ganska likt det, de typer av klienter som du hade sedan innan?
Ja.
Eller var det som att du gick in i en ny värld?
Det var både likt och olikt. På ett sätt så kan jag se det som att det är som livet som stort, att man kan som bli olycklig för saker och ting som inte blir som man hade önskat och tänkt.
Ja.
Och det är i och med till många som har barn på något sätt in i sin planerade eller sin önskade livsberättelse.
Mm.
Någonstans så finns den här drömmen om barn med som mening med livet, eller så småningom kommer det att hända på något sätt som man ännu inte har tänkt, men någon föreställning om att förr eller senare så kommer det finnas barn i ens liv. Vissa har inte alls det, som sagt. Det finns ju också folk som både män och kvinnor som inte alls har föreställt sig att de kommer att bli förälder eller vill inte heller, och om det inte blir så, då blir de inte så ledsna för det. Men som sagt, nu talar jag om den här stora gruppen som har barn som en ganska tydlig del i sitt liv och sin livsmening, som man bara som har tänkt sig egentligen så länge man minns att man någon gång skulle bli mamma eller pappa.
Mm.
Och den gruppen, eller jag hade som träffat många som kanske inte får det man önskar i livet, eller som önskade kanske få ett förhållande att fungera, eller som hade andra motgångar. Men nu var det här, då blev det ett ganska specifikt område att jobba med, att hur tänker du kring barn och mening i ditt liv, och hur blir det för dig när det inte bara är lätt och självklart, som man alltid har trott att det är för alla.
Man har ju liksom inte riktigt tänkt så mycket på det där som man sen har fått lära sig att man behöver göra.
Precis, det är det.
Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är att få träffa så många människor och få höra hur de tänker och hur de känner kring livet och de frågorna som dyker upp. Jag är väldigt intresserad av personlig utveckling i väldigt bred mening. På något sätt att vi alla människor, vi som får omständigheter och vi har som en bakgrund, och sen så får vi alla händelser som inträffar varje dag, eller stora och små, och måste ta oss igenom livet på något sätt, och det kräver ju lite utveckling, för att många saker är som inte det man hade tänkt sig eller lite svårare än vad man kan just nu. Och då måste man ju som på något sätt hitta sätt att ta sig igenom det där, och det är så jag menar eller personlig utveckling, att man, varje människa behöver hitta sätt att ta sig igenom sitt liv på det sättet som man kan, för att på något sätt vara lite lycklig eller trivas med livet eller se mening i livet.
Mm.
Det är ett ganska hårt arbete för många.
Mm.
Och jag tycker att det är som fint att få vara med i det, helt enkelt.
Jag plus en på den. Alltså jag håller med i allt du säger. Det är verkligen, du satte ord på det på ett mycket bättre sätt än vad jag brukar göra. Jag kommer sno den. Det är ju väldigt, det är väldigt fint att få vara med på människors personliga utveckling.
Ja.
Mm. Vad är det svåraste med ditt jobb?
Det svåra är att se, vara med om lidandet och svåra missöden.
Mm.
Människor som är med om svåra förluster eller förluster på ett svårt sätt. Eller att mista ett barn till exempel. Eller som föräldrarna i mina forskningsprojekt har gjort. Att människor är med om många svåra saker i livet.
Mm.
Och att få delta i det svåra. Det är ju svårt.
Jätte.
Det är tufft. Mm. Och det tycker jag, men samtidigt är det också fint att få delta och kanske i bästa fall kunna vara ett stöd av något slag, eller hjälpa till att ta sig igenom det svåra på något sätt.
Många av mina lyssnare fokuserar väldigt mycket på den här psykosociala utredningen.
Ja, just det.
Många känner, för många är ju kvinnor som står inför att fatta beslutet om de ska våga försöka bli föräldrar på egen hand.
Just det.
En stor del av mina lyssnare är i den situationen. Och då är det som att alla tror att det ska vara någon ganska hård utvärdering eller bedömning som de är ganska rädda för. Just. Om du skulle bara beskriva din syn på den psykosociala utredningen, vad är det?
Ja, jag har också förstått att många kan känna sig lite oroliga och de kommer och säger att de är nervösa.
Mm.
Och det är egentligen inte så nödvändigt att, fast ja, det kan vara svårt, det är svårt att hindra ibland, men,
ja.
Men det är inte så mycket av en bedömning som många verkar tro. Utan tanken är väl så här att har man i ett samhälle som i Sverige nu då fattat beslut efter många års funderande och av övervägande och titta på de etiska aspekterna och titta på konsekvenser och fundera fram och tillbaka. Har man nu fattat beslut att det är tillåtet att man som arbetar med hjälper till med fertilitetsbehandling genom donation av spermier eller ägg. Då på något sätt har man tänkt att ja, men då måste vi väl åtminstone ha något utredande samtal för att någonstans visa att ja, men vi som samhälle, vi gör inte det här bara lättvindigt, för att det är trots allt stora beslut och det är ju det. Så på sätt och vis kan man tycka att det är rimligt att det ingår något utredande samtal där personen verkligen får ja, men gå igenom vad hon vill eller vad man vill som par. Och så är det ibland också att det är par som tar emot donerade könsceller. Men den utredning, den är väldigt mycket utifrån omständigheter som har du tänkt igenom. Alla aspekter av hur det är att bli förälder och framförallt att bli ensamstående förälder. Hur är det med din nuvarande livssituation avseende arbete, bostad? Och ja, ganska viktigt socialt nätverk. Hur ser ditt nätverk ut? Har du ja, men närstående som bor i närheten? Har du vänner som kan tänka sig att hjälpa till på olika sätt? Både praktiskt och ja, vara stödjande och peppande på alla sätt när det behövs. Och hur har du föreställt dig det hela? Också avseende berätta för barnet hur det kom till. Och alla barn kommer ju som förr eller senare ställa den frågan. Var är min pappa? Eller har jag en pappa? Eller varför har inte jag någon pappa? Någonting av de tre. Hur, och då så bara som reflektera tillsammans kring men hur vill du förhålla dig till den frågan? Eller hur har du tänkt med den frågan? Eller hur har du tänkt att du vill berätta för ditt barn hur det kom till? Alla barn vill ju veta det. Inte bara just barnet till ensamstående föräldrar, men som ja, egentligen skulle alla föräldrar behöva fundera lite.
Ja, det är det jag alltid säger. Egentligen borde alla ha det där samtalet, för det är ju bara väldigt bra, för det ganska ofta är det saker som man kanske inte har tänkt på.
Nej, och det är det som är lite roligt, att väldigt många säger till mig att de tycker att det kändes som en väldigt bra möjlighet, ett bra tillfälle för att reflektera över saker på djupet. Hur mycket vi nu hinner med på 45 minuter, för att så är det också. Att någonstans ska jag som ge ett intyg om rekommendation, och det intyget, ja, det kan ju bara intyga det vi har hunnit prata om. Men allt som vi har hunnit prata om, hur man funderar kring sitt liv och barnlängtan och att som kommer fram, eller på något sätt som man att man har tänkt kring det här, att hur hade jag föreställt mig att jag skulle få barn, att jag skulle få barn kanske i ja, som en familj tillsammans med en partner, och nu gör jag det här på egen hand. Och har man, att på något sätt att jag försöker ju höra lite som har du hunnit tänka på det här, eller är det här något överhastat beslut, eller ja, som, och även om det är impulsivt, som ja, men hur tänker du kring det här idag, och hur tänker du nu, och hur brukar du svara på frågor från andra? Och ja, men att det blir som en ordentlig reflektionsstund. Förutom då att man måste också svara på de här ja, frågorna som jag nämnde tidigare. Sysselsättning, bostad,
just det, reglerna liksom.
Ja, som lite det här med kända sjukdomar. Någon historia av våld eller missbruk. Eller som, ja men, ja. Vad har hänt i ditt liv? Lite, hur skulle du, jag brukar fråga, hur skulle du säga att du hanterar när det blir svårt i ditt liv? Det tycker jag är en ganska intressant fråga.
Jättebra fråga. Mm.
Ja, precis. Och någon kanske kommer på att jag är van att klara mig själv och det är på sätt och vis bra, men jag kanske kan utveckla lite grann att be om hjälp. Och så säger jag, ja, det kan man ha glädje av att kunna det, att inte ställa för höga krav på sig själv. Och, jag menar, när man får barn och överhuvudtaget, livet ser inte alltid ut som man önskat sig, och att försöka vara perfekt och skapa det perfekta livet, det som är lite dömt att misslyckas. Mm. Det är ganska bra om man hunnit fundera lite på, men hur hanterar jag motgångar? Och, så det är rätt mycket frågor om rent praktiska, faktiska saker. Och sen är det rätt mycket tillfälle till reflektion. Hur står du i livet? Hur ser du på ditt liv? Hur tänker du tillbaka? Och hur ser du framåt? Och, vad är viktigt för dig? Och, så det är lite de frågorna som vi reflekterar kring.
Så fint att du får in det där med förmågan att be om hjälp. Mm. För det skulle jag ju säga, som jag kallar det för självstående mamma istället för ensamstående mamma.
Just det.
Men i mitt fall som en självstående mamma så tycker jag att den bästa egenskapen jag har är att jag lärde mig att be om hjälp.
Just det.
På vägen dit.
Liksom. Ja, verkligen.
Det är värdefullt för mig varje dag.
Ja.
Att jag aldrig sätter mig i en förpressad situation.
Liksom. Nej, precis.
Utan då jag brukar prata om att dra i tofsen.
Ja, och då skulle en utmaning kunna vara att dra i tofsen lite innan man får panik.
Exakt. Ja. Liksom att man lär sig från varje gång att man ska dra lite tidigare.
Ja, precis.
Och det är ju också, man får, när man väl börjar öppna dörren till att be om hjälp, så får man ju också så goda erfarenheter.
Ja,
det är ju precis. Härligt att be om hjälp.
Ja, det är det man behöver få, de erfarenheter som du säger. För att man måste som inse att jag kan be om hjälp, jag får be om hjälp. Det finns hjälp.
Ja.
Men alla de sakerna är lite olika insikter.
Ja. Jag utmanar de som går i mina grupper.
Ja.
Jag har grupper för självstående, de som är i processen som ännu inte är gravida.
Ja.
De får alltid hemuppgift att be om hjälp med olika grejer.
Ja.
Och det är så fascinerande varje gång att se hur svårt det är.
Ja.
Även om de har väldigt specifika saker, alltså så här, skruva upp en hylla eller... Mm. Liksom nu under coronatider har det varit ganska många, tror jag, som har behövt lära sig att be om hjälp.
Ja, verkligen. Och det är verkligen någonting som man kan ha stor glädje av genom hela sitt liv. Och det kan handla om verkligen om praktiska saker. Och det kan handla om att säga att jag behöver bara prata lite med någon idag. Eller prata med en annan vuxen. Ja. Eller säga det här som jag har tänkt på hela dagen. Eller ställa en fråga utan att behöva få en lösning. Men bara få dela någonting med någon.
Också någonting fint att förmedla till sina barn sen när man blir förälder, tänker jag.
Ja, precis.
Ja. Det som mina lyssnare mest frågar om och de som är mest nervösa, det är de som också har någon historik med psykisk ohälsa.
Mm.
Och det finns ju såklart inget gemensamt svar på det. Men jag tänker... om du hamnar i en situation att du känner att det finns en person som du inte kan godkänna...
Mm.
Vad händer då?
Ja, det viktigaste egentligen med sin psykiska hälsa och eller ohälsa, det är väl att man på något sätt visar att man kan föra ett resonemang om sin egen hälsa och sin egen belägenhet och hur, vad man kanske har för svårigheter, och om någon säger att men jag vet att jag har en benägenhet att bli nedstämt när det är för många saker som jag misslyckas med, eller när saker och ting går emot, då kan jag få svarta tankar om att jag inte duger till någonting. Och så brukar jag som fråga, vad brukar du göra då? Eller vad, finns det då något sätt som du brukar hantera det? För att jag tänker att alla som har svårigheter med sin hälsa eller sin psykiska hälsa, om man också har vissa krisfärdigheter, men då tar man sig igenom det mesta. Det finns inte en människa som varje dag känner sig frisk och alert och klarar det mesta. Utan vi alla har ju som olika bra dagar och omständigheter som gör det svårare eller lättare. Men det viktiga är som på något sätt att ha lite koll på sig själv. För att känna igen att nu verkar jag hamna i rätt många katastroftankar. Är det riktigt rimligt? Nej, faktiskt inte. Okej, och vad behöver jag göra då? Mm. Då brukar jag behöva prata lite med den och den. Eller lyfta blicken. Eller gå en runda runt huset och släppa det här. Och att man på något sätt har som Ja, men en uppsättning krisfärdigheter som gör att jag känner mig själv, jag vet hur jag kan reagera och vad jag då i sådana fall behöver göra.
Mm.
Är det någon som sa nyligen att ja, men jag har en psykiater som jag träffar en gång i månad för avstämning oavsett hur jag mår.
Ja, bra.
Ja, men det låter ju klokt. Att man inte först behöver gå ner sig utan att man har en avstämningsmöjlighet och att man riggar sådana här stödstrukturer.
Ja.
Då tycker jag att ja, men då finns det inte så stora hälsohinder som kan stå i vägen för att bli förälder. Men självkännedom är nog en
bra,
viktig del.
Viktig del,
ja.
Och jag, min fråga var ju väldigt ledande, men jag tänkte också att vi skulle få med det här med att om det blir ett avslag eller ett nej så är inte det för alltid, utan
nej. Det
kan ju vara att du skickar med den personen något och så får den komma tillbaka, eller hur?
Ja, precis, det händer egentligen ytterst sällan, och det handlar mer om att kanske personen själv fortfarande är oklar över vissa delar i den här processen. Det skulle jag säga är nog det viktigaste i sådana fall. För att det här heter ju som ett intyg om rekommendation. Så det är egentligen inte...
Det är ju läkaren sen som fattar beslutet.
Ja, precis. Det är mer att läkaren på Linnékliniken vill veta hur den här psykosociala utredningen och den här reflektionssamtalet, har det där kommit fram någonting som skulle kunna vara ett hinder för föräldraskap? Och skulle det finnas ett hinder, finns det då möjligheter att kanske med några samtal till få bukt med de här hindren? Så det är inte så att man tänker att avslag...
Ja eller nej liksom.
Nej, faktiskt. Jag skulle ha svårt för att använda det ordet ens. Utan tänk att om det finns hinder för att jag ska kunna rekommendera, då skulle jag så på något sätt vilja bjuda in till flera samtal och reflektera kring de här hindren. Och se vad kommer vi fram till. Och för att just reflektera kring den här frågan om öppenhet kring hur barnet har kommit till.
Just det.
Inte minst lika viktig.
Just det.
Ja.
Jag tycker den frågan är så bra också, för den gör ju att man måste reflektera till allt runt omkring.
Ja, precis.
För liksom, om man ska bestämma sig för hur det där samtalet ska gå till, då måste man ju ha liksom accepterat alla bitarna på vägen dit. Varför man valde att göra det själv och varför man liksom accepterar det här med donation och allt sånt där.
Ja, precis.
Det är en väldigt fin, bra frågeställning.
Ja, det är ju det. Det är viktigt att prata om den ett tag.
Jag tänker också, jag brukar säga till alla jag möter att det där med att ha en så här superklar plan över hur ens liv som ensamstående förälder ska bli, det är ju typ omöjligt, för att man vet ju inte hur man kommer bli som förälder.
Nej.
Överhuvudtaget. Man kan ha en gissning, men det vet man ju inte.
Nej.
Och sen vet man ju inte vad man får för barn heller.
Nej.
Så man kan ju bara ha en hypotetisk gissning.
Ja.
För man kan inte veta hur det blir.
Nej, man kan inte det, och bara den insikten är ganska mycket värt, för att det är också många som tampas med allt de känner för att de ännu inte riktigt har landat i det där. Att,
exakt.
Men nu blir inte alls livet som jag har tänkt mig. Och så, så ser livet ut. Så är ju livet. Det är det som är en svår grej, att livet händer och du behöver vara i viss mån följsam. Och i viss mån ha en plan för att komma någonstans.
Ja.
Och det är att hitta en balans i de två förhållningssätten. Att inte bara ha en plan och allt ska bli exakt som den planen. Eller att inte bara vara följsam och inte komma någonstans. Att någonstans hitta ett bra förhållningssätt som är en balans mellan de två polerna. Det är det som livet går ut på.
Verkligen.
Och det sökandet kan ta halva livet.
Ja, för mig har det tagit lång tid. Ja, verkligen. Men jag tänker också det där med att om man nu vill ha liksom något tips för hur man ska förbereda sig inför ett sånt här samtal, då är ju det där med att ha koll på sig själv, som du sa, och att man liksom funderar lite över vad är mina krisfärdigheter. Det är ju så bra. Alltså. Nu har jag lärt mig något nytt ord här som jag kommer att jobba mycket med. Krisfärdigheter.
Ja,
lyssnare, jag hoppas att ni har fått lite hjälp på vägen vad gäller det här psykosociala utredningen, eller psykosociala samtalet, eller vad säger du? Psykosociala utredningen heter det.
Det är en utredning, men samtidigt tänker jag också att det är ett, i form av ett reflektionssamtal.
Mm. Bra.
Det är så jag tänker. Mm. Ja.
Sen tänkte vi ju då att vi skulle prata lite mer om konkret sorgebearbetning.
Mm.
Vad är din ingång till det om man pratar om konkreta verktyg?
Ja, det finns ju naturligtvis inget enkelt svar på en sån komplex fråga. Så det komplexa med sorgen är att det naturligtvis det handlar om en förlust. Men helt beroende på vad det var för förlust så kommer också din sorg se ut. Och den kan vara enkel och den kan vara komplicerad. Och det beror ju lite på var du står i livet, vad du har för erfarenheter. Har du lärt dig hantera stora kriser tidigare eller är det här första gången som livet går emot dig? Eller hade du inte förväntat dig att det här inte skulle gå på det här sättet? Så det är mycket som spelar in hur man egentligen hanterar en förlust.
Mm.
Och jag skulle säga att sorgreaktioner, det är för mig alla reaktioner som du känner och tänker och hur du beter dig efter en förlust. Och det kan ju vara en förlust av en relation, någon som du mister faktiskt, en förälder eller en partner eller någon som är verkligen viktig i ditt liv. Och allt eftersom personen var viktigare så kanske också blir reaktionerna starkare. Det är inte så konstigt.
Mm.
Det, man brukar ju säga det att sorgen är kärlekens pris och på något sätt så är det ju viktigt att sorgen får finnas när du nu har älskat någon och denna älskade någon har försvunnit ur ditt liv på något sätt.
Mm.
Men som sagt, det handlar som inte bara om en människa, en person eller en relation med någon. Det kan ju också handla om en livsdröm, en förväntan, en hur du såg framför dig att ditt liv skulle se ut. Och att det kanske visar sig att men så blir det verkligen inte. Och det skulle kunna hända efter en skilsmässa där det blir så att men det blir inte ni två som tillsammans blir gamla. Eller det blir inte ni två som tillsammans kommer att leva lyckligt. Det kan också handla om att du saknar en, eller du mister en förälder alldeles för tidigt. Och det kan ju också handla om att du mister ett arbete. Någon som du verkligen trodde att jag trivs så superbra. Jag tror att jag skulle jobba här tills pensioneringen. Och plötsligt blev jag uppsagt eller företaget går i konkurs. Allt som har att göra med vad du hade förväntat dig och trott om ditt eget liv. Och som inte blir som du hade tänkt dig. Och på ett sätt som du kanske inte själv har påverkat. Det kan ju ligga med i skålen. Eller kanske inte. Det kan ju hända att du har behövt inse att du kan inte vara kvar på den arbetsplatsen. För att det blir inte bra för dig. Och i alla fall är du jätte besviken. Och behöver sörja det beslutet att avsluta. Men om vi går in på det här med hur man har tänkt sig sitt liv. Och tänkt sig att förr eller senare så kommer jag kanske få barn. Och när det visar sig att det var inte bara att få de här barnen. Och bara bli gravid. Då kan det bli en otroligt stor omställning. För det här är trots allt någonting som det visat sig att många tror att det är lätt att bli gravid. Och när man väl blir gravid så får man inga missfall. Vilket man också kan få. Och eller så kan man inte bli gravid. Man lyckas inte, man klarar eller man säger så här, jag lyckas inte och jag klarar inte det. Som om det är någonting som man kan
göra
påverka.
Ja.
Och det är det som också är en svår del i det här med acceptera att man inte bara blir gravid. Att någonstans, att man inte rår över det.
Verkligen. Jag säger det här i podden hela tiden.
Mm.
Men det är min syrra som har lärt mig faktiskt, som också fick göra sina barn med IVF.
Mm.
Att vissa har dåliga ögon och behöver glasögon. Mm. Och vissa har dåliga öron och behöver hörapparat. Och vissa har dåliga ägg eller spermier och behöver hjälp med det.
Ja, verkligen. Ja,
att det liksom är materialet.
Ja, precis.
Och det är orättvist hur det materialet är fördelat.
Ja, visst. Och det är ju orättvist. Och vissa behöver kämpa ganska mycket med den insikten ens om att livet är orättvist.
Ja.
De har på något sätt inte haft den livssynen eller övertygelsen eller föreställningen om livet. De lever någonstans i en idé om jag är en bra person och gör gott och ja, gör inga orättvisa saker, då kommer livet vara rättvist mot mig. Och visst kan man önska att livet vore beskaffat på det viset, men livet kan vara lite orättvist.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tänker att vi ska ta in lite frågor som jag har fått från lyssnarna. Mm. Den första frågan är så här. Måste man prata med någon? Det tipset får jag alltid. Alltså då menar ju den här prata med någon inom situationstecken, det vill säga gå i terapi eller något sånt.
Ja, det kan vara bra att prata med någon. Och vissa behöver inte alls det. Men de som vill det, eller de som blir rekommenderade, då är det så här, då tänker jag så här, varför blir den personen rekommenderad? Är det en god vän som känner att nej, men nu har jag inget mer att tillägga och nu vet jag inte hur jag ska göra dig glad och nu... Ja, kan du inte gå och prata med någon? Trots att kanske inte någon säger det på det viset. Men ja, så det kan ju vara så att i ditt nätverk har du som ja, stött och blött den här frågan och pratat om det här och hittar inga vägar framåt. Och då kan det ju som vara bra att prata med någon utomstående som inte känner dig eller som har ett annat perspektiv eller som kan som hjälpa dig att se det för vad det är eller ja, har något annat att tillföra. Och för vissa känns det också som att okej, jag vill prata med mina vänner om vissa saker men jag vill inte prata med mina vänner om vissa andra delar eller privata frågor. Eller just prata med någon som bara är helt utomstående.
Objektiv, eller, ja.
Ja, precis, något sånt.
Eller jag menar, ja.
Ja, men precis, att få ett nytt perspektiv på det hela, en annan vinkling. Eller kanske få lite frågor som är nya som kan hjälpa mig att komma vidare. Eller, ja. Prata lite livsfilosofi och ja, det är mycket som man kanske kan prata om en utomstående som inte kanske är möjligt i sitt nätverk.
Ja, ja. Jag tar en fråga till direkt för den är på samma tema. Hur ska man tänka när sorgeprocessen är lång och omgivningen tycker att det är dags att gå vidare? När vänner inte orkar höra samma ältande en gång till? Finns det ett bäst före datum på sorg? Är det rätt att sörja länge eller har vännerna rätt?
Ja, det där är väldigt svårt att veta vad som är länge. Jag tänker att sorgen behöver ta den tid det tar.
Mm.
Och i och med att det verkligen beror på vad du har med dig sedan tidigare. Det kanske är gamla sorger som kommer upp till ytan som du inte hade bearbetat. Eller ja, det hakar i andra frågor som kanske inte dina vänner inser. Eller så inser du inte själv att du på något sätt har fastnat i ett sätt att tänka som hindrar dig från att bearbeta känslor. För att det är lite olika i sorgeprocessen. Det finns ju som olika uppgifter att ta itu med och det är att känna alla känslor. Och känner du dig oftast bara arg men inte så ofta ledsen eller ja, andra känslor.
Mm.
Då kan det vara värt att fundera lite på de olika känslorna. Var står du i det och hur beter du dig och hur tänker du? Hur tänker du kring livet? Hur tänker du kring dig själv? För det finns rätt mycket att ta itu med i sorgearbete och det tar ju olika lång tid för olika personer beroende på hur mycket du hade någonstans investerat också i den här frågan med att försöka bli gravid. Var det någonting som var det som är det viktigaste i ditt liv? Det är klart att du behöver sörja det om inte det bara går.
Mm.
Det är rätt mycket som avgör vad förlusten egentligen betyder för dig i ditt liv.
Ja.
Och det avgör också hur lång tid det tar för dig att ta dig igenom din sorg.
Och sen tänker jag att man ska komma ihåg att ens väninnekörer eller vad vi nu ska kalla det för är ju inte heller kanske rustade för att hjälpa dig. De kanske inte har de verktygen som vi terapeuter och psykologer och psykoterapeuter och alla vi som jobbar med det här har. Vi har ju ändå fått lära oss och har erfarenhet av hur vi ska hjälpa.
Ja, precis så. Det finns ju trots allt en yrkeskompetens,
ja,
som hjälper oss att hjälpa de som behöver, ja, hjälpen. Och som kanske inte, hur fina vänner du än har, att de kanske inte kan det i det här läget.
Exakt.
Eller de har försökt så gott de kan,
mm,
och så kan de inte göra mer för dig just nu.
Och de kanske ska få platsen att fylla andra funktioner i ditt,
ja,
liv. Alltså umgänge och kontakt och,
ja,
liksom det sociala livet, som är ju också supertufft när man,
verkligen,
är mitt inne i en sorgprocess.
Ja, att vara vän och att just vara kanske den vännen man behöver när man är i en sorgprocess för att göra någon liten rolig sak eller så. För att i varje sorgprocess så behöver man faktiskt stunder av vila.
Ja.
Absolut, annars orkar man inte sörja. För att sörja är ett ganska tungt, krävande arbete. Och man behöver verkligen stunder av vila. Och har man då en god vän som säger att, ja, men då finns jag där, för då kan ju vi göra något roligt en kväll. Eller ta en skogspromenad. Eller ja, hitta på någonting. Och så kan du, ja, vila lite från sorgen.
Ja.
Det är minst lika mycket värt.
Verkligen. Så jag tänker att man ska tänka vad ens vänner har för funktion i ens liv. Ska de verkligen vara den som man ältar med? För älta behöver man ju kanske göra. Men man kan ju tänka igenom vem som ska vara den.
Ja, precis.
Och det kan också vara olika mellan olika vänner. Att olika vänner är olika rustade.
Ja, precis så.
Många vänder ju sig till sina närmsta familjemedlemmar, mammor och sådär. Som kanske inte alls är rustade.
Mm.
För de blir stressade och oroliga för sitt barn och sådär. Det finns mycket att tänka lite strategiskt, tänker jag, kring vem man liksom tar hjälp av med sin sorg.
Ja, verkligen att inte nöta ut sitt nätverk.
Mm.
Och som du sa nu, att kanske föräldrar eller vänner som blir stressade över att se att du mår dåligt.
Mm.
De kan ju vara benägen att tänka att de måste komma fram med lösningar. Och för vissa frågor finns det faktiskt inte någon riktig lätt lösning. Lösningen finns någonstans i att ta sig igenom hela den här frågan och se på vad den betyder och vad förlusten betyder för dig i olika aspekter av ditt liv. Och som en förlust, det betyder väldigt ofta att det är någonting som har gått förlorat och går inte att få tillbaka, och därför känner sig också ofta omgivningen ganska så maktlös, för att de kan liksom inte ändra i den situationen.
Nej.
Och bara ta sig igenom den där maktlösheten tillsammans med någon som orkar. Det kan ju hända att du behöver söka dig till en yrkesperson som stödjer dig. Som orkar det och som kan det utifrån sin kompetens.
En annan fråga lite på samma tema är det farligt att inte bearbeta? Det vill säga, bygger man upp ett kaosigt mående på lång sikt?
Ja, att inte bearbeta, hur gör man det? Det är kanske genom att inte tänka, eller tänka att man inte tänker på det, eller försöka låta bli att tänka. Men på något sätt tänker jag att varje sorg eller varje förlust pågår inom en. Och på något sätt så är det väl ett sorgearbete. Men det viktiga är ju någonstans att våga gå in i det här sorgearbetet.
Ja.
Snarast än att tänka, jag låter bli att sörja. Jag har träffat flera unga som kanske är i något av gymnasieåren och de mister en förälder. Och de orkar verkligen inte gå in i den sorgeprocessen. Och de har ju som fokus på, om inte jag klarar andra ringen så kommer jag inte till tredje ringen med mina kompisar, och jag vill verkligen ta studenten tillsammans och så vidare. Och det är så många saker som är så viktigt just då att fokusera på, att de mer eller mindre medvetet skjuter upp sin sorg. Och föräldrarna brukar ibland fråga mig, han eller hon verkar inte sörja, och kan det bli ett problem? Och jag brukar säga att man sörjer när man behöver liksom, att någonstans att förr eller senare så kommer på något sätt sorgen att visa sig, och då behöver du ta itu kanske med saker, och ibland så kan man ta itu med en sorg en vända, och sen så orkar man inte mer, som vissa säger att nej, men jag sörjde ett tag men sen så orkar jag inte må dåligt längre, så jag valde att släppa det. Okej, bra. Och det kan hända att den sorgen kanske gör sig påmint lite senare så småningom igen. Ja, men en sorg, de såren försvinner ju som inte helt och hållet, utan de är ju som mer eller mindre läkta och ja, gör sig lite påminda till och från, och det är ingen fara, och man tar itu med saker när man orkar, brukar tänka, eller när man känner att man måste, när man behöver.
Det kommer ju liksom upp på något sätt då.
Ja.
Jag upplever med just fertilitetsprocessen att det är väldigt många som tänker att, alltså till exempel om man har upprepade missfall eller misslyckade försök och sådär, då får jag ofta höra, men jag orkar inte gå in i det nu.
Mm.
Det kommer ju lösa sig när jag blir gravid.
Mm.
Och då tror väldigt många att allt det här tunga som de går och bär på, för det gör de ju ändå, att det ska släppa då när man blir gravid. Och det gör det ju inte.
Nej, det gör inte det.
Så det är nästan den vanligaste typen av klient som jag har, är de som har blivit gravida och har trott att det ska kännas på något annat sätt än vad det gör.
Ja.
Så att även om man då skjuter upp all den här sorgen medans försöken, vilket man kanske behöver göra för att orka göra försöken och sådär. Men jag tänker att förr eller senare behöver man ta hand om den. Och det är ju också ganska lämpligt, jag vet inte, det är upp till var och en, men det finns ju någonting i att göra det innan man får barnet.
Ja, jag tänker alltid att man tar itu med de sakerna när man vill och orkar, och när man behöver.
Ja, sant.
Vissa är kanske lite mer benägna att gå in i en terapiprocess och nu vill jag förstå lite mer om mig själv, för att jag tänker att lite olika också hur man ser på terapi. Vissa ser ju på terapi som att det är stödsamtal, det är krissamtal. Och jag tänker att det är det delvis. Och delvis är också terapi att som pratar om hur man kan förstå sig själv och hur man kan förstå vissa reaktioner. Eller varför gör jag jämt så här när jag märker att det där inte är bra för mig egentligen. Och vad har jag för antaganden och föreställningar om mig själv? Till exempel det här som vi pratade om tidigare. Jag måste klara mig själv i alla lägen. Eller har man den föreställningen om att när jag behöver hjälp så ber jag någon, så brukar jag få hjälp. Jag menar, nu har vi inte börjat tala om anknytningsstilar, men det finns ju väldigt mycket som man kan förstå om sig själv och lära känna sig själv, och det kan man göra. Helst bör man vid något tillfälle ta itu med det.
Ja.
Men det är också många som inte riktigt orkar det när de mår som sämst.
Nej.
Att de först vill må lite bättre.
Ha lite mer energi och orka.
Ja, för att gå in i det.
Du har ju verkligen rätt i att på något sätt så tror jag att de flesta människor vet. Alltså det är ju helt frivilligt att gå i terapi. Mm. Så man behöver ju motivationen.
Ja, precis.
Så på något sätt tror jag man ska lita på att man vet när man behöver den hjälpen.
Ja, just det.
Att det kommer pocka på liksom.
Ja,
precis. När det får för stora negativa konsekvenser i livet eller vad det nu är liksom.
Ja. Och att då vara lite lyhörd för det, att man känner att nej, men gud, vad är det hela tiden som pockar på, men är det att jag behöver som fundera lite eller stanna upp lite och boka några samtal och reflektera över mitt liv.
Ja.
Det kan vara det.
Och sen tänker jag verkligen, om man aldrig har provat, då tycker jag bara man ska riva av det med en gång. Så att man får en förståelse för att det inte är som man har tänkt sig.
Nej, precis.
Terapi är ju hjälp till självhjälp. Det är ju inte så att man går och gör det där jobbet den där timmen man sitter hos terapeuten. Utan man har då samtalet om det sorgarbete man gör hela tiden.
Ja. Det är ett inre arbete som man gör. Ett arbete med personlig utveckling. Och det får man som sagt hjälp med på samtalet.
Ja.
Och resten får man faktiskt göra själv.
Har du konkreta verktyg för hur man kan göra sitt sorgarbete själv?
Ja, det handlar om att någonstans se, för det första, se att det är en förlust man har gjort. Och fundera på vad är det jag har förlorat, eller vad var det jag tänkte? Vad hade jag drömt om och hur gick det? Och hur känner jag för det? Och att någonstans tillåta sig att sörja. Det finns ju som inte ett sätt att sörja. Men någonstans måste man ju också, vissa människor frågar mig ibland, men vad är egentligen sorgbearbetning? Då håller jag på att säga, det är egentligen själva den processen, det är sökandet man gör för att förstå vad det är man har förlorat och vad det betyder för en och hur man känner inför det och hur man skulle kunna tänka sig komma vidare trots att detta har hänt på riktigt. Att någonstans låta den händelsen bli en del i din livsberättelse, att det här hände mig faktiskt i mitt liv. Ingenting som jag riktigt hade tänkt mig, ingenting som jag ens hade förväntat mig. Jag var knappt beredd att ta emot det när det hände, och i alla fall så hände det. Och här står jag nu, och hur gör jag för att ta mig igenom det här? Att det sökandet, det är egentligen sorgearbetet.
Ja, man öppnat dörren, ja, precis. Ja. Mm. Jag tänker också, jag brukar säga att man ska våga vara i sina känslor.
Ja, det är,
det är också en ingång in liksom, att det inte, många tänker att om jag släpper på det här nu så kommer jag krascha liksom. Mm. Jag tänker att sannolikheten att man kraschar är högre om man inte vågar vara i de där känslorna.
Känslor i sig är ingen fara.
Exakt.
Och det är väl det som man måste som också lite grann utmana sin egen idé om den här kraschen. Vad är det? Vad tror du kan hända? Vissa människor säger, jag är rädd att jag får ett sammanbrott. Så tänker jag, hur skulle det se ut? Mm. Vad skulle hända dig? Tänker du att du skulle som rasa ner i soffan och gråta 2 timmar? Och så? Nej, men vem vet, det kanske är det du behöver. Mm. Det är ingen fara.
Mm.
Någonstans, ta dig den tiden. Att egentligen behöver man ju som inte vara rädd för sina känslor. De flesta människor kan ju hantera alla känslor de har. Antingen så är man lite ovan, eller så tänker man att det kan bli obehagligt, och det kan det. Men även det är ju ingen fara.
Mm.
Jag tänker att sorgbearbetning, det är ju oftast att pendla mellan starka känslor och mellan att vila lite från de här starka känslorna och sen att göra lite praktiska saker så hjälper en att komma vidare, att läsa någonting eller att prata med någon eller att göra någonting helt annat. Och sen försöker man att få en vardag att fungera, och sen så känner man de här starka känslorna och så pendlar man lite. Mm. Så jag tror att mer och mer det här rörligheten är väl en nyckel. Att någonstans inte kanske fastna i att bara prata, att fastna i bara gråta och fastna i att bara förneka sina känslor. Utan att röra sig lite mellan de här olika spåren.
Så bra. Jag brukar säga sörja randigt.
Ja, just det.
Att det är liksom helt okej att ha en bra dag mitt i sorgen.
Ja, visst.
Och det är också helt okej att helt plötsligt när man trodde att man hade kommit över något trilla tillbaka eller vad det nu är.
Ja, precis. Att inte bli rädd för det. Det är jätteviktigt att tänka att man kan få ett litet återfall.
Idag är det så här.
Ja. Det är ingen fara.
Det är ju en stor komponent i sorgbearbetning är ju tid.
Ja.
Också. Så då kan man ju inte, men det går ju inte att forcera eller
liksom
försöka quick fixa sig med någon strategi.
Nej, och det är ju också så att tiden i sig inte läker såren, som det ibland heter. Så det går tyvärr inte att bara avvakta i några månader eller några år och hoppas att såren är läkta. Det är väl det, att det måste ta tid. Och det kommer att ta tid, och så behöver du göra någonting mer än att bara låta tiden gå.
Vi sticker hål för all evig framtid på att tiden läker alla sår. Här har vi två stycken väldigt konkreta frågor. Den ena är inte ens en fråga, det är bara ett påstående. Jag är arg hela tiden. Arg på världen, på andra solskenshistorier, arg på Gud. Punkt. Det var inte ens en fråga.
Jättearg.
Ja, jättearg. Vad vill vi säga till henne?
Man kan ju verkligen vara arg över att livet inte blir som man önskar. Det kan man verkligen bli. Och när man väl har varit arg tillräckligt länge och man börjar märka att den ilskan inte leder en någonstans, då är det någonstans frågan, vad önskar du dig mer i ditt liv än denna ilska?
Mm.
För att även om ilskan är förståelig så är det kanske inte så att det är den känslan du vill ha och fylla ditt liv med. Mm. Tänker jag kan kanske unna mig någonting annat än att bara gå omkring som en, ja, och vara ilskan.
Mm. Det är bra. Jobbar du någonsin med sorgens fem faser?
Ja, faser, uppgifter. Det finns ju många sätt att tänka kring sorgen, den här pendlingsmodellen, det här med sjufiliga vägen. Det finns ju många metaforer.
Mm. Nu fick ni en hel rad här med saker som ni kan googla upp.
Ja, ja precis. Ja. Mm. Och det, jag tänker att alla sätt att ta sig igenom sin sorg är bra.
Mm.
Och ibland så behöver man ju som lite olika sätt att ta sig igenom sorgen. Eller olika. Det är därför jag gillar också väldigt många olika teoretiska modeller, de här sorgens uppgifter och pendlingsmodellen och sorgens faser, och alla är ju intressanta att använda som modell för att se på sorgen, och olika personer kan i olika skeden av sitt liv tycka att man har glädje och nytta av något av de här teoretiska modellerna, och någonstans så handlar allting om: gör jag någonting för mig själv i min sorg? Att ta mig härifrån vidare till nästa steg. Var kommer jag ifrån min ilska? Vart är jag på väg med den? Att tänka, vart är jag på väg med min ilska? Och om någon då säger, men jag måste bara få ur med det. Nej, men gör det, kör hårt. Det är mer att som, om man börjar märka för att men det blir ett ganska tråkigt liv med denna ilska, för att andra vill inte träffa en ilsken människa hela tiden, och jag vet inte själv vad jag ska ta vägen med den här ilskan. Det kanske man har kommit till en insikt om att jag behöver ta nästa steg i det här. Ja. Därmed inte sagt att jag aldrig mer kommer att bli arg, utan du kanske kommer att bli arg sen igen. Men vara lite rörlig är väl kanske huvudpunkten, tycker jag, i all utveckling.
Mm, verkligen. Nästa är, hur gör man för att kunna glädjas med andra när det är ens egen största sorg? Det tänker jag ju klassiskt, liksom gravidbesked och de typerna av händelser som händer runt omkring en, som man känner att man själv missar.
Ja, det är ju verkligen inte lätt, för att man vill ju glädjas med andra och man vill få tycka synd om sig själv eller få vara i den besvikelsen som man känner över hur det blev i mitt liv och i den sorgen. Men jag tänker att det ena behöver ju verkligen inte utesluta det andra. Och det är väl det att när man kan känna att man tillåter sig själv att sörja och vara i den sorgen och acceptera att man är där och att man verkligen är ledsen och att man också bara vill bli gravid eller få barn, eller att man någonstans då har lättare att glädja sig åt andras besked. Men det kan ju fortfarande hända att när du får det beskedet i ett rum med andra människor och du ser att alla blir glada, att du ser att du har svårare till den här glädjen, du har lite längre till den, att någonstans acceptera det också.
Det är okej.
Ja, det är okej. Faktiskt, du är inte en maskin, du är en människa. Du har ju alla dina känslor samtidigt. Och du kan ta fram glädje åt andras graviditeter. Men samtidigt, du har ju också din egen sorg. Och vad som råkar vara i förgrunden när du precis har fått det här beskedet. Och framförallt när man får ett sånt besked oväntat.
Ja, och just det där du sa nu också med framför andra. Liksom.
Ja, det kan ju vara på en arbetsplats
om hur man
ibland.
Ska hålla.
Ja, precis. Mm. Och då kan man ju märka att de andra hade jättelätt glädje. Och jag behöver verkligen ta fram den medvetet. Tänka att nu är det inte det här mitt liv, det här är hennes liv. Jag blir glad för hennes skull. Jag kan faktiskt känna den känslan. Men man behöver kanske som ta fram den lite mer medvetet.
Ja, och med mycket självempati.
Ja.
Utifrån omtanke om sig själv. Alltså att man kan väl tänka då så här: okej, nu kom det här kommer inte vara lätt för mig.
Ja.
Men precis som du säger, någonstans finns ju glädjen. Det är väldigt mycket, tycker jag, apropå där du sa det här med personlig utveckling. Alltså hur man formulerar sina tankar. Hur låter de orden? Det är ju väldigt många som är väldigt hårda mot sig själva. Och att man i den situationen då kanske tänker, men för fan, skärp dig, var glad nu. Eller något sånt där. Det blir ju väldigt overksamt. Då är man ju mycket närmare tårarna än om man är lite snällt till sig själv. Det här blir ingen lätt dag på jobbet.
Nej.
Men du kan put a smile on your face i 5 minuter.
Ja.
Och sen kanske gå undan lite eller vad du nu behöver göra.
Ja. Och grejen är att man verkligen behöver tänka att man kan känna 2 känslor samtidigt.
Ja. Man, det vi kan har, man ju faktiskt.
Ja. Vi har den förmågan. Inte bara 2 utan fler.
Jag tänker så här, man kan nog få in fler där.
Ja, precis. Och att inte antingen eller. Man kan ju som fortfarande vara jätteledsen över att man själv på nytt har fått besked att man inte var gravid.
Mm.
Och så kan man också vara glad för att någon blev det för hennes skull.
Mm.
Ja. Men det kan ju ta lite, ja, det kan vara lite längre till att ta fram den känslan.
Ja.
Men jag tror att man kan ha de känslorna. Ja,
det tror jag verkligen också. Här är en fråga. Strategi för att det inte ska ta över hela livet. All vaken tid plus att man vaknar nätterna av sorgen. Hur man än försöker avleda sig själv är ju de jobbigaste tankarna ändå tillbaka hela tiden.
Sorgen är ju ofta så att man kan bli ganska upptagen av den.
Mm.
Och jag tänker så här att ju mer man blir upptagen av att försöka inte tänka, så tänker man ju på det som upptar ens tankar. Så det är ju viktigt att någonstans tänka att nu är jag ledsen för att det här har hänt mig. Eller nu är jag ledsen för att jag har inte fått bli gravid. Eller nu är jag ledsen för att jag hade önskat mig något annat.
Mm.
Och att få vara det. Och att tänka att nu har jag varit ledsen hela dagen. Jag helt enkelt ska få ledigt från min sorg en stund. Och vara tillsammans med en kompis och vi gör någonting. Eller jag ska ta ledigt ikväll och snacka lite i telefon med mamma. Eller göra någonting annat. Och bara ta det som en liten avkoppling. Eller säga, nu har jag varit så ledsen i hela dagen. Nu tar jag en promenad en timme och lyssnar på en bok. Gör någonting helt annat. Att någonstans, jag tänker att de som säger till mig att de känner att sorgen tar över eller hela livet eller på något sätt gör sig ständigt påmint.
Mm.
Det är ju ofta så att det är personer som jobbar ganska hårt för att inte känna de här jobbiga känslorna.
Exakt så.
Och det är så synd för att på något sätt man är så rädd för de här känslorna och man tycker att de är så jobbiga. Och så på något sätt så blir man så upptagen av att man inte vill känna så. Vilket gör att man jättehårt jobbar för att inte känna den känslan.
Ja.
Med följden av att man känner de känslorna ligger och pockar på precis hela tiden. Som en sån här, jag brukar säga det ibland till folk, som en sån här liten badanka som man bara försöker hålla undan.
Ja.
Och så den dagen som du bara släpper det här och känner så att okej då, låt den komma upp.
Ja.
Jaha, det var en liten gul badanka, det var inte så farligt. Ja, du vet så.
Det är väldigt sant. Alltså.
Ja, och så det här själva hålla undan.
Undantryckandet.
Ja, det tar ju otroligt på krafterna.
Ja, tar mycket energi. Tack snälla för att du kom hit.
Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
Ja, det här var ett så fint samtal. Jag tänker att jag tar med mig att det är inte att du måste exakt göra något eller ha någon strategi eller något.
Mm.
Utan om du bara är i att jag behöver sörja och nyfiket utforska vad det innebär för just dig. Så är det att sörja.
Just det, att utforska sina egna reaktioner på en förlust. Det är egentligen det som är sorgarbete.
Tar du med dig något? Lärde du dig något?
Jag tycker att det var spännande att som få alla de här frågorna och tänka ut ett bra svar på dem. Det är det som är, för att frågorna kommer ju. Alla ställer ju frågor på sitt eget sätt.
Mm.
Och man märker att man själv har egna sätt att tänka.
Ja.
Och när man då får en fråga som är formulerad på ett annat sätt. Så tänker jag, men hur förstår jag det här?
Ja,
och det tycker jag är väldigt roligt och spännande. Att just få sådana här frågor och försöka förstå. Men vad är det personen egentligen frågar efter i det här, lite det här utforskande.
Ja, verkligen. Och jag tänker också att det är ju lite svårt att svara generellt på generella frågor.
Ja.
Både du och jag gillar ju att få en fråga av en person som vi sitter i samma rum som. Ja. Så vi kan hjälpa just den personen, beroende på vad de har med sig in och vad som ligger bakom den här frågan och varför de ställer den och så.
Ja.
Såklart. Men jag tror ändå att ni lyssnare har fått med er massa saker i det här avsnittet. Tack för idag. Nästa vecka är det den här vårens sista avsnitt. Och då kommer ingen mindre än Annika Leone, allas eran favoritgäst. Tack Lilian för att du kom hit.
Tack så mycket.
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.